Vi ska köra vidare innan vi går vidare. Jag vill bara fråga dig, vad är det för lufttryck i Gävle idag?
Ja, det är, jag har inte riktigt koll på det, men jag skulle kunna ge mig just idag. Men jag borde ha vetat det, men jag kan ge mig på en ganska avancerad gissning och säga att det är väldigt högt.
Det är det.
Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att det kan vara bortåt 1025-1030 kanske. Det var ju 1036 här om igår tror jag i Göteborg, vilket är extremt högt.
Oj. Mm. Ja. Ja, när ni läser boken förstår ni varför jag frågade.
Helt ovidkommande verkligen.
Ja. Inte alls. Vi ska strax komma in på det här med Birger Norman igen, men ja. Lorenz Andersson, kan inte du berätta om när du var i Skellefteå här om veckan?
Det ska jag göra. Det är ju så här att i boken så dyker upp den här gestalten som min figur har ju dragit iväg för att han vill ju vara ensam ett tag. Han vill slippa folk. Men ganska snart så inser han att han kommer inte undan den här Lorenz Andersson som är oönskad. Inget fel på honom, men han är oönskad just då. Och så var vi Skellefteå på Nordanå-teatern, eller jag var där själv, Magnus Svek. Han åker inte längre norrut än Gävle. Så i början av kvällen så introducerade jag Bengt och Lorenz. Så när jag kom till den sa att den andra figuren är Lorenz Andersson, så utbröt ett sånt skratt i publiken. Och jag förstod inte vad som var roligt. Det var någon som viskade till mig att landshövdingen i Skellefteå heter Lorenz Andersson. Så han då, ja. Ja, och då skulle jag försöka ta mig ur det där i alla fall. Och så sa jag att när han kommer in i boken så är han inte önskad, sa jag. Utan Bengt Eriksson uppfattar honom faktiskt som en magsjuk bakterie först, som ska undvikas. Och då skrattar de ännu värre. Och då efteråt var det någon som sa till mig, ja, du vet, vi i Skellefteå, vi har kokat vattnet här uppe i sex månader. Och alla skyller på Lorenz Andersson som inte har gjort något åt det. Så bra det kan bli.
Ja, fantastiskt. Ja. Verkligen klockrent. Det är nästan för bra för att vara sant. Ja. Nu ska vi lugna ner oss. Så här står det på ett ställe i boken. Bengt Eriksson hade Birger att tacka för sin tro. Antonio och Larry att tacka för att han vågat. Och Agneta för att hans liv hade fått rymma så mycket kärlek. Ja, Bengt Eriksson hade Birger att tacka för sin tro. Vi ska återvända till Birger Norman, som alltså inte bara var en stor arbetarförfattare utan också en varmt troende kristen. Och liksom tron var någonting stort och viktigt i Birger Normans liv, och i ditt liv så är det också en stor och viktig del i din bok. Och det var egentligen en speciell berättelse som också handlar om tro som fick dig intresserad av Birger Norman första gången, var det inte så?
Jo, så är det. Alltså, det är egentligen väldigt intressant det där hur vårt samhälle har delat upp saker väldigt mycket också. Att man kan säga att religiösa författare finns i en särskild värld och så andra. Och när jag började riktigt på djupet läsa Birger Norman för ganska många år sedan, och så började lite ta reda på, träffa folk som hade känt honom och intervjua dem, och så kom jag bland annat ganska långt in i arbetarleden, och då insåg jag att det fanns företrädare där som icke hade en aning om att Karn var en kristen, Birger Norman, fastän han var en av deras tydligaste röster. Och vilket ju var väldigt intressant. Och det kan ha att göra med att, och det är lite av därför jag också har dragits mycket till honom, att när han talar om tro så gör han ju aldrig på något basunerande sätt. Han ska inte försöka övertyga någon annan, utan det blir ett samtal om tro där tron mer blir som en närvaro. Alltså han talar om tron som någonting vätskeliknande, mer liksom inträngande, som absorberas i ett material. Och just därför att han är så varsam med tron så blir ju inte hans resonemang svagare utan faktiskt mycket, mycket starkare. Och det, när jag riktigt, riktigt fick ro på det där, det var ju när jag hörde en berättelse som finns i en av hans böcker. Den heter Sista natten på Nordstjärnan. En essäsamling kan man säga, som är fruktansvärt rolig. Det är en av de roligaste böcker. Och i den där Nordstjärnan, det är en båt som trafikerar sträckan Svane och ner till Härnösand. Ångermanälven. Och sista natten på Nordstjärnan är en natt när många historier berättas. Och det görs därför att besättningen på den här båten som nu ska lägga ut ska göra det i dimma. Och folk avråder kaptenen på den här lilla båten att göra den här resan därför att det är så dimmigt. Men han är ganska stursk. Och dessutom har de druckit ganska mycket alkohol, eller rättare sagt väldigt mycket alkohol. Och han är övermodig och han säger att jag kan den här sträckan, jag har kört den sedan jag var barn i stort sett. Och han säger att jag klarar att navigera i dimma därför att jag har signalhornet, tutan. Och jag tutar lite nu och då, och då hör jag direkt på ljudet hur det studsar när vi passerar Strömnäs. Och så tutar jag och då hör jag precis när vi passerar nästa ställe. Det är inga problem. Och så går den natten och åker. Går alldeles utmärkt. På morgonen vaknar de med ganska mycket huvudvärk. Och då upptäcker de att de har aldrig lagt ut från Svanö. Alltså de glömde den lilla detaljen att... Och så de har stått stilla och rusat motorerna en hel natt. Och i den där boken så finns den här fantastiska berättelsen om när Bengt Eriksson skickar med en bok. När Låren ska åka på semester till Gotland med sina barn så skickar han med den här boken som semesterlektyr. Och när Låren kommer hem så är han är så uppfylld av den här berättelsen. Så han glömmer ju helt bort att Bengt kan ju den här utantill. Han har ju läst den många, många gånger. Och han vill återberätta den här för Bengt. Och jag ska strax komma till ett citat ur det. Och historien är att man ska köpa nya sångböcker på öns lilla missionskapell. Och nu akkorderas det lite grann om hur många sångböcker man ska köpa. 40 tycker några, 50 anser några, 60 säger någon. Men en man som heter Kalle Wilén, Norman, skriver att han hade mycket av filuren kvar i sig efter sin tid i synden. Han har då kommit till tro nu och han säger, jag tycker vi köper 100 sångböcker och så ber vi om väckelse, säger han. Nu blir det inte så, utan de köper 60. Och den som får uppdraget att resa från Svanö till Härnösand med ångbåten och hämta de här 60 blanka sångböckerna, det är Jonas Brännmark. Och han har ett hårt liv bakom sig. Ett hårt liv med missbruk. Men han har kommit till tro och han har börjat ett nytt liv. Och det har hållit fram till den här olyckan idag när han får förtroendeuppdraget att hämta sångböckerna. Norman beskriver så skickligt hur han åker den där dagen med båten ner. Han går i Härnösand, han hämtar paketet, det inslaget i gråpapper. Och i det ligger de här blanka, vackra böckerna, röda i snittet. Han äter stekt strömming. Han dricker bara svag dricka. Och sen framåt eftermiddagen så går han stolt och glad till båten. Sätter sig på däck och båten åker hemåt mot Svanö igen. Och då hör han att bakom honom så är det någon som ropar. Och då visar sig att där sitter hans gamla fyllekamrater, superkamraterna. Och de försöker locka honom med öl och han står emot. Men efter en liten stund så när de har lockat och pockat så tänker han att ja, men en öl kan väl inte vara någon stor synd, säger han. Och så han tar en. Och en blir två. Och två blir flera. Och ganska snart är han berusad. Då upptäcker kompisarna paketet med sångböckerna och undrar vad det är i det. Men det skyddar han. Men de rafsar upp hans paket och blir överlyckliga när de ser att det är sångböcker. Så de skickar runt dem så här på båten, på däck till hela gänget där. Och så utbryter de någon slags allsång där på däcket. Och någon säger så här, kan vi inte sjunga nummer 16, ska det bli några stjärnor i kronan du får? Och när de har sjungit den så är det någon som ropar 230, skurar av nåd skola falla. Och de sjunger och sjunger. Och precis när de är i refrängen på sången, mötas vi där på den andra sidan floden, då upptäcker Jonas till sin fasa att båten håller på att lägga till vid Svanö, alltså hemkajen. Han rafsar ihop böckerna i paketet. Han får liksom pappret hjälpligt om dem. Och så raglar han över landgången in mot kajen igen. Och vem står där om inte pastorn? Och det sista han hör innan han liksom blir fullständigt lealös, det är att fyllekamraterna där, när Jonas står öga mot öga med pastorn, fyllekamraterna ropar från båten: Gud välsigne dig, Jonas, ropar de. Och här bryter, det här har Lorenz nu berättat för Bengt, som ju kan historien utan till. Men här bryter sig Bengt in i berättelsen med våld. Han tar tillbaka historien från Lorenz. Och så säger han, läser han ordagrant och fritt ur minnet, citerade sen Bengt fortsättningen av berättelsen. Citat: en efter en gled sångböckerna allt halare motståndslöst bort ur omslagspapperet. Runt hans fötter lade de sig till vila, en liten hög som lyste i rött och glans svart. Jonas brännmark stod mitt där i. Det var som tusan, utbrast Lorenz, som kände igen formuleringarna. Du kan den. De satte sig en stund, Lorenz på resväskan och Bengt på trappan. Och så berättade de, nästan i mun på varandra, slutet på historien. Om hur Jonas brännmark rusar till sågen för att ta sitt liv. Han blir övermannad av pastorn som har förföljt honom och som är aningen starkare än Jonas och som till slut lyckas övermanna honom. Det långa slagsmålet slutar i att den utpumpade pastorn sätter sig på Jonas och så säger han: Gud älskar dig, ditt fä. Lorenz drog med handen genom sitt silvergrå hår och utstötte en djup suck. Bengt väntade på resten av historien, men den kom inte. Det uppstod en lång tystnad, en stillhet lik den som kan följa efter ett musikstycke eller efter en rörande film. Det är det här jag ska hem och predika, sa Bengt. Fä evangelium.
Tack för den historien. Ja, det här fäevangeliet, det är ju något väldigt centralt för Bengt Eriksson. Jag tänkte vi skulle bena lite grann i vad ett sånt här fäevangelium egentligen innebär. Något som jag har förstått är att något som är väldigt centralt i det här, det är nåd. Nåden, till och med den bottenlösa nåden, står det om. Kan du säga något om denna nåd?
Ja, alltså det som nåd dig kan ju vara nästan vad som helst, men jag kan säga det som blir den stora upptäckten i både egentligen i Bengt Erikssons läsning av Birger Norman och i de här männens samtal, det är ju det där att när de inser att allting som behövs för deras liksom gemenskap med Gud, allting det som behövs för deras liv är redan gjort. Alltså det ligger där redan. Och förstår att det inte utlöser passivitet. Alltså att när man inser att allting redan är gjort, så sätter man sig inte ner och så blir man passiv. Utan det Bengt upptäcker när han läser Norman, det är att nåden är en kraft. Alltså när en människa möter nåd, så bryter det loss någon slags urkraft i hennes liv. Kanske just till att våga göra förändringarna. Och det där är ett så intressant resonemang runt nåd. Och historien är ju att när det finns ett ödesår i Birger Normans liv, Ålas författaren. Och det året är 1950. Det är oro ute i världen. Och han jobbar som studievägledare, likt Magnus Sundell här ungefär, i Kramfors på ett bildningsförbund. Och den där sommaren så studerar de först Stanley Jones texter i en studiecirkel. Men sen så åker han iväg med några av deltagarna från studiecirkeln till en sommarstuga över en helg. Och med sig har de ett tegelstensverk verkligen i teologin. Anders Nygren, den kristna kärlekstanken genom historien. Jag har kämpat mig nästan igenom den. Det är 650 sidor och det är verkligen knastertort. Men den här mannen som heter Kurt Norell har med sig den här boken, och det blir så att den här helgen ägnar de åt högläsning. Alltså de börjar läsa Anders Nygrens texter, och det är så spännande, för Norman beskriver det här som att det är som ett jordskred under hans liv. En slags förskjutning av allt det han hittills har upptäckt. Och säkert måste man läsa det mot att väldigt mycket av det han växte upp med var en tro som krävde väldigt mycket. Alltså, man skulle göra så mycket, mycket kraft lades hos mig själv, så att säga. Och här börjar han ana att allting är redan klart. Och det där skapar en våldsam rörelse under hans liv. Och så det är så vackert att i Normans sista bok, den kom 1988 och heter Vägen längs sjön, den är solrosgul till färgen. Där har han skrivit en minnesruna, en minnesdikt till denne lunda teolog Anders Nygren. En mycket omdiskuterad figur i religiösa kretsar, men dock. Och i den där lilla runan så liknar han mötet med nåden. Att en solros vecklar ut sin värme i bröstkorgen, skriver han, i bröstet. Och jag minns att när jag läste det första gången så slog det mig det här. Vilken märklig bild för nåden, för tron. Alltså en solros som vecklar ut sin värme. Och den kändaste egenskapen hos solrosen, det är ju det där som vi med ett krångligt ord kallar för heliotropism. Alltså att solrosen har ju den förmågan att den vänder hela tiden sitt ansikte mot solen. Tänk på den solros, den möter morgonen mot öster där solen går upp, och så vrider ju solrosen sitt stora ansikte och följer med solen bort mot aftonen. Och sen vänder den tillbaka sitt ansikte igen för att möta nästa morgon mot solljuset igen. Och det där är en fantastisk bild av nåd. Och någonstans har Norman en liten sentens om nåden som de liksom tillsammans sen landar i. Och det är när Norman skriver att nåd är och tro är att veta att man är misslyckad, men uppleva att man är älskad.
Jag tänker att det här budskapet om nåd, det talar ju rakt in i vår tid. Vi lever ju i ett utpräglat prestationssamhälle, och det finns väl också en risk att vi gör det här med tro till någon slags prestation och krav. Jag ska lägga upp ett citat här av Birger Norman, en liten dikt som han själv kallar för...
Jag vet inte om man behöver kommentera den. Läs den om ni ser, jag kan läsa den högt. Kämpa trons goda kamp, inte kämpa alls. Äntligen ge nåden rum, ikläda sig trons vapenrustning, avväpna sig. All mänsklig ambition läggs undan, inte veta av annat än Kristus.
Tro, som du gärna får kommentera.
Jag tycker man känner någonting när man läser den här texten, och det är att det faller en massa tunga bördor ifrån ens axlar. Och man måste naturligtvis läsa den mot bakgrunden av att Norman snedtände verkligen på den frikyrklighet han växte upp i. Han är ju inte någon som åker omkring och hyllar Missionsförbundet resten av sitt liv, verkligen inte, utan han går ganska hårt emot det. Han tyckte att moral förföll till moralism. Alltså det som från början var höga ideal blev till slut ett sätt att mäta sin omgivning och väldigt ofta döma sin omgivning. Och då blir han vred och då signalerar han. Och när han har gjort det väldigt tydligt så slutar det inte bara med ett nej till den miljön. Utan då kommer det här jaet istället. Kämpa trons goda kamp, det är att inte kämpa alls. Äntligen ge nåden rum. Och det blir någon slags helt annan eftersmak på tro.
Det är en annan sak i det här fäevangeliet. Du har förstått att det här med förståelse är någonting ganska överskattat, eller?
Ja, det var bra mening. Jag har förstått att förståelse är överskattat. Ja, bra. Ja, jo, det är nog om man ska, alltså vad är fä, vad är helium, det är Bengt Eriksson ska hemma och blicka. Det är klart att det är ett jättestort område, men en av sakerna som han ju upptäcker, det är ju att han finner att han själv som så många andra har placerat tron lite för högt upp. Alltså att tro kommer väldigt mycket att handla om att man måste förstå väldigt mycket, och innan man kan ta tron på allvar så måste man begripa lite grann mer av vad det handlar om och allt sånt där. Och jag läser nog lite, när jag läser Norman själv så tycker jag att han hjälper oss varsamt med en sak, och det är att han liksom väldigt försiktigt så silar han ner liksom tron härifrån. Det blir aldrig antiintellektuellt, men han silar ner den till att mycket mer handla om någon slags intuitivt hjärtefråga. Tro är ingenting man begriper. Tro är någonting man bara liksom tar emot eller möter. Liksom en gåva till mitt liv. Och resten av mitt liv så kanske jag måste säga att det är stora delar av detta med att vara en kristen, att ha en tro som jag inte begriper. Och så tänker man, jag behöver inte det heller. Jag kan låta mig bäras av det. Det är mycket i livet jag inte begriper, och jag kan låta mig bäras av det istället, och det är gott nog. Det är också därför att när de delar av boken som mer explicit handlar om tro, de finns i formen av 4 kärleksbrev. Bengt har som enda uppdrag när han ger sig iväg att han vill formulera för sin livskamrat det han är lite rädd att hon aldrig riktigt förstod. Och det har med Birger Norman att göra, vad han betydde, men det har egentligen mest att göra med vad Norman har betytt för hans egen tro. Och där han har känt sig i sin värld, Bengt Eriksson, lite ensam. Och det är där Norman blir det här oändligt viktiga samtalet. Och jag valde faktiskt mycket medvetet att lägga samtalet om tro på 2 ställen i boken. Det återkommer här och där, men det är i de här 4 breven och i de samtal som följer efter breven. Han läser dem för Lorenz och så samtalar de. Och där någonstans tycker jag att tron gör sig som bäst. Inte som diskussioner, inte som försök att övertyga någon annan, men som kärlek, som ett kärleksbrev från en människa till en annan, och som de samtal som följer kanske efter ett kärleksbrev.
Kan inte du läsa lite grann i något av de här breven för oss?
Jag ska göra det. Jag ska försöka komma på vart det är. Det vet du. 100, tack. Det är tur jag har honom. Jag har harvat på genom detta land. Jo, för att detta ska bli begripligt då så kan man säga att det jag sa inledningsvis, att resonemanget är ju att den här ön Svanö, den här hjärtformade ön, det ser ni timmerbrötarna som ligger där nere också, är i boken en bild av liksom en barndomsmiljö, och så funderar han på det där att återvända eller inte. Men ön blir också ett sätt att resonera om att ha växa upp med en barnatro, uppleva livet sen förändras, och så den mer avgörande frågan, vad gör jag med den barnatron? Hur kan den fortsätta att betyda någonting för resten av sitt liv? Och i det här brevet så berättar Bengt för sin livskamrat att han hittade en tidningsartikel där någon läsare frågar Birger Norman om den här ön och så. Och där finns ett litet citat som kommer att betyda väldigt mycket för Bengt. Och han skriver så här, Norman: man kan aldrig återvända. Man kan resa tillbaka, men man kan inte återvända. Det vi kallar hembygden eller barndomsmiljön är bara till en mindre del mark och skog och sjö eller älv och hus och arbetsplatser. Det väsentliga är sammanhanget, det mänskliga sammanhanget, och det förändras ständigt och det är mycket fort. Ska man inte märka det, ska man själv vara kvar i det föränderliga, växa med. Har man en gång flyttat förblir man en främmande. Det finns ingen väg tillbaka. Men Man bär allt sammans med sig som det var, och det är bara så det finns. Slutcitat. Så kopplar Bengt på det här i avslutningen av sitt brev till Agneta om den hjärtformade tron och den hjärtformade ön. Det är svårt att förklara detta, Agneta. Och jag vet att det riskerar att låta som en efterhandskonstruktion. Men de orden förlöste mig. Momentant och fullkomligt. Ön finns kvar. Den fortsätter att förändras. Och bara de som lever kvar kan växa med i den förändringen. Att resa kan vara en väg till växt. Att stanna kvar kan vara en annan. Det är inte geografin som avgör det. Det handlar om olika sorters växt. Inte bättre och sämre. Och Norman blir aldrig nedblickande. Aldrig någonsin. Och kanske är det därför jag beundrar honom så mycket som jag gör. Det nedblickande ligger annars alltid nära till hans. Men han undviker det. Eller ännu tydligare. Han bevarar sig själv obesmittad av det. Därför fortfar han att föra öns talan, även om han nu lever långt därifrån. Har du kvar din barnatro? Brukade du i uppsluppna stunder nynna. Svaret på den frågan måste bli både ja och nej. Jag har kvar barnatron som den gestaltar sig nu, men inte som den gestaltade sig då. Och det uppfattar jag som en av Normans stora poänger. Jag önskar att jag hade upptäckt detta långt tidigare. Det hade besparat mig mycket vånda och kanske gjort vårt liv tillsammans lite mer bekymmersfritt. Men man är inte där förrän man är där. Och det förflutna kan man inte förändra, bara ta lärdom av. Det tog mig alldeles för lång tid att inse att jag var fri att stanna och fri att ge mig av. Och att det i båda fallen handlade om att förvalta det som fanns etsat i mig. Jo, Agneta, jag har kvar min barnatro. Jag tog den med mig. Jag bär den med mig. Jag lämnade den inte när jag lämnade ön. Din Bengt.
Tack, Thomas. Ja, det börjar kännas lite som att cirkeln är sluten och att vi på något sätt faktiskt har kommit hem även i vårt samtal. Bengt Eriksson formulerar ett litet framtidsmanifest i boken. Han säger själv att det är så kort så att det inte behöver skrivas på papper. Vi hade tänkt att vi skulle projicera det här och ni skulle få lyssna på lite musik. Men jag ser nu att det har hänt någonting med citatet. Thomas var inne och pillade här förut. Kan du läsa det istället? Vet du vilken sida det är på?
Jag klarar den ändå.
Det här är alltså Bengt Erikssons framtidsmanifest och vi vill gärna avsluta den här kvällen med de orden.
Jag provar. Det blir en fri översättning av Bengt Erikssons framtidsmanifest. Där nåden ställs mot lagen, omutligt välja nåden. Där barmhärtigheten ställs mot domen, omutligt välja barmhärtigheten. Där människor mäts mot bokstäver, omutligt välja människan och hennes benägenhet. Det är Bengt Erikssons framtidsmanifest. Det behöver inte skrivas på papper.
Nej.
Skriver han.
Och där lämnar vi er med de orden. Stort tack för att ni ville lyssna.
Vi säger ett jättevarmt tack för allt det ni har gett oss här ikväll.